dem till den döda kvinnan och stämplade föremålen med omväxlande hennes högra och vänstra fingertoppar. När han ställt tillbaks föremålen i diskstället tog han en fuktad wettextrasa och gick tillbaks in i lägenheten. Det tog honom en dryg halvtimme att torka av alla ytor som han kunnat vara i närheten av. Den här gången hade han inte satt sin fot i sovrummet. Det underlättade arbetet. När han gått över tamburen och badrummet på samma sätt vidtog nästa fas. Det var viktigt att inte förila sig, att ha gott om tid på sig och tänka efter när han nu skulle välja fortsättning. Det var för sent för att åstadkomma ett sexualbrott. Den rättsmedicinska undersökningen skulle utan tvekan avslöja allt som hänt kroppen efter döden, och dessutom ville han inte behandla henne så förnedrande som skulle krävas. Hon var död. Mördad av en expert på våld utan spår av strid. Det var vad man just nu kunde utläsa av scenen. Det talade för att mördaren var en man, och en man av hans egen sort. Det hade aldrig varit hans avdelning i yrket, men han visste tillräckligt mycket om kollegornas metoder att undersöka en brottsplats för att han i stort sett skulle kunna välja brottstyp. Han satt en stund i den vita skinnfåtöljen och betraktade scenen medan han gick igenom andra alternativ än den galne sexualmördaren. Sedan bestämde han sig och gick långsamt tillbaks ut i köket och tog kniven som han lagt på diskbänken, svepte in den i några pappershanddukar och tog den med sig ut i tamburen och stoppade den i fickan till sin överrock. Sen tog han på sig ett par skinnhandskar som egentligen var för tunna för svensk vinter, men väl anpassade till det följande. Han vände långsamt, tyst och systematiskt upp och ner på vardagsrummet. Placerade de två golvlamporna som om de vält som kull. Trampade försiktigt sönder en av dem och lät den andra ligga tänd som om den fallit utan att gå sönder. Han välte försiktigt ena fåtöljen och trampade sönder ett mindre bord, och så satte han sig i den vita skinnfåtöljen och betraktade på nytt scenen. Ännu återstod en del. Han vände upp sina skosulor en i taget. Nej, där fanns inget blod. Och han hade noga undvikit att trampa i den kvadratmeterstora stelnade blodmängden som nu börjat torka in i den vita ryamattan. Något återstod av själva striden. Han gick på nytt ut i tamburen och tog fram kniven. Den var både diskad och avtorkad, och det blod som kunde finnas kvar skulle bara mikroskop kunna avslöja. Och ingen brottsplatsundersökare skulle komma på tanken att leta efter mikroskopiska blodrester i det nya snitt han tänkte göra. Han gick tillbaks in i vardagsrummet och ställde sig med ryggen mot den omkullvälta fåtöljen. Sen svepte han bakåt som för att måtta ett knivhugg och skar mitt i rörelsen upp en lång glipa i fåtöljens läder. Sen föste han med foten ihop den stora pakistanska mattan. Efter en stunds experimenterande såg det ut som någon tagit spjärn mot mattan och halkat till mitt i en hastig rörelse. Han bestämde sig för att han nu var färdig med vardagsrummet och köket. Sovrummet var i perfekt ordning och så skulle det förbli. Han hade gott om tid. Mer än 10 timmar innan han skulle vara i tjänst igen. Genom sovrumsväggen hörde han hur tvn i grannlägenheten stod på med kvällens sista program. Det tog honom inte mer än en halvtimme att konstatera att ingenting av intresse fanns i sovrummet. Återstod det besvärligaste, lägenhetens sista rum, som var ett kombinerat bibliotek och arbetsrum. Ena långväggen var fylld med böcker. Det mesta var på polska eller ryska, och det var dessutom facklitteratur i ämnen som han långt ifrån behärskade. Hon hade varit elektronikingenjör, utbildad först vid universitetet i Krakow och sen som stipendiat vid universitetet i Leningrad. Det sista hade hon naturligtvis inte uppgett för kollegorna på SEK när hon skulle få uppehållstillstånd i Sverige. Det hade hon förmodligen gjort rätt i. Det skulle bara ha hetsat upp Tom i onödan. På skrivbordet låg en del arbetsanteckningar som hon tydligen tagit med sig hem från jobbet på Ericsson. Ekvationerna och beräkningarna sa honom ingenting. Men lådorna till skrivbordshörseln var låsta. Låsen såg både instabila och okomplicerade ut.